Amen. Varsågoda och sitt. Tack ska ni ha för en fantastisk lovsång. Alltid lika underbart att få lovsjunga tillsammans i Guds hus. Hörni, för 2 veckor sedan så talade jag här i Sion om andras inflytande över oss. Och vi läste i ordspråksboken: dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Vem vi umgås med så påverkar oss, och det till och med förändrar oss. Sån du umgås med, sådan blir du, sa vi. Och vi tittar speciellt på 2 karaktärer i Bibeln, Saul och David, som var väldigt olika. Båda samlade ett gäng runt omkring sig. Saul, han det där förstörde en hel stad, medan David räddade en hel stad. Och vi ställde varandra den här frågan, att vem följer du? Följer du en som har ett dåligt inflytande, eller följer du någon som har ett gott inflytande? En som bryter ner goda vanor, eller en som stärker och bygger upp goda vanor? Och idag så har jag tänkt att vi ska ta det lite närmare oss själva. Vi ska tala om vårt eget hjärtas inflytande över oss. Och jag har satt som rubrik en fråga: följer du ditt hjärta, eller leder du ditt hjärta? Och en av de här stora skillnaderna mellan Saul och David, så vill jag påstå, är den att Saul följde sitt hjärta, medan David ledde sitt hjärta. Men idag så får du ofta höra att du ska följa ditt hjärta, du ska lyssna in ditt hjärta, du ska det här vara trogen dig själv och så vidare. Och vi möter det här budskapet överallt, i media, i det här musiken, i självhjälpslitteratur, populärpsykologi, livscoaching kanske, new age filosofi och så vidare. Du ska lyssna till dig själv, du ska följa ditt hjärta. Gör det som är rätt för dig. Och det låter ju väldigt bra. Men frågan är att, är det så bra som det låter? Kan jag lita på mitt hjärta? Kan mitt hjärta vara den här kompassen som jag tar inriktningen efter? Och vi behöver förstå det, att det finns i det här... Det finns underliggande, både filosofiska, ideologiska, det finns konstant strömningar i tiden, i kulturen, i samhället runt omkring oss. Och som vi inte bara kan liksom köpa så där rakt av för att det låter bra, utan som vi som Jesu lärjungar också behöver pröva mot Guds ord. Och till exempel en tanke som är väldigt starkt kopplad till den här västerländska världsbilden idag, det är den här tanken att vi ska bli lyckliga. Att målet för våra liv är att vi ska bli lyckliga. Det finns liksom det där goda livet någonstans där. Det är uppnåbart. Och den här, ja men, det förlorade paradiset som Adam och Eva släppte ur sina händer. Det finns där någonstans, och vi är på jakt efter det under liksom vårt liv. Och jag har ställt frågan någon gång till kristna, att vad är livets mening? Och jag har fått till svar att vi ska bli lyckliga. Är det det som är livets mål och mening? Är det det vad Jesus säger? Jag har kommit för att ni ska bli lyckliga. Jag satt faktiskt igår och så började jag kolla lite att hur är det i Nya testamentet? Och faktiskt, jag kan berätta för dig att ordet lycka så nämns inte en enda gång i Nya testamentet. Är lycka livets mål och mening? Och om det är så blir ju en av Guds stora uppgifter att se till att jag är lycklig. Att finnas till för mig. Att tillfredsställa mig. Att betjäna mig. Och jag tänker att vart leder den tanken mig i slutändan? Jo, till ett universum som snurrar runt mig. Där det är jag som är i centrum. Där det är jag som ska ha Guds uppmärksamhet. Inte Gud som ska få min uppmärksamhet. Och där Gud blir lite ett medel av att det där, göra det här jaget på tronen lycklig. där Gud blir ett medel för att jag ska nå mina drömmars mål, för att jag ska förverkliga mig själv, för att jag ska bli någonting stort, för att jag ska vara lycklig. Medan min bibel, jag läser om en Jesus som ställer en fråga: vem är beredd att lämna näten? Vem är beredd att ge upp sitt liv för att följa mig? Jag tycker om de där lite radikala, utmanande frågorna. Jag hoppas du gillar dem också. Ja, men det är ju det han frågar. Vem är beredd att följa? Och det får konsekvenser. Ja, jag skulle vilja säga så här. Ett universum som snurrar runt människan, det är inte kristen tro, utan det är mera humanism. Och en stor skillnad mellan humanism och kristen tro, det är att humanismen snurrar runt människan, eller liksom sätter människan i centrum, medan kristen tro så sätter Gud i centrum. Och ifall du blir förvirrad nu, för några veckor sedan så predikade Anders Olin här om att Gud är för människan. Ja, men är han inte det då? Ja, absolut. Du får sitta helt tryggt. Gud är för människan. Gud skapade människan, ja. Han älskar människan, ja. Och han lämnar sin fantastiska härlighet i himlen. Och han steg ner till en smutsig jord för människans skull, ja. Han dog för människan, ja. Han betalar hennes skuld, ja. Han förlåter dig dina synder, ja. Och du som är här i Sion idag, och du som lyssnar, Gud älskar dig. Du får vila i det. Och du ska veta att han vill vara din far. Han vill vara din frälsare. Men han vill också vara din herre. Och när vi kommer till Bibelns sista bok, jag hoppas du läser hela boken, så drar Gud undan slöjan. Och så låter han Johannes få se in i evigheten. Och då lyser in strålkastarljuset på en enda människa. Utan allt fokus, allas uppmärksamhet, all lovsång, all tillbedjan, all lovprisning, så är på honom som sitter på tronen. Och endast till honom. Och vi sjöng någonting här om att när vi har Jesus och när vi följer Jesus så fattas ingenting. Och det är precis det vi ser. När vi får följa Johannes blick in i evigheten. Det fattas ingenting hos de här. Jag lyssnade för en tid sedan på en ung killes berättelse. Han hade drabbats av en sjukdomsattack och han dog och var borta en liten stund. Men läkarna lyckades återuppliva honom. Men han berättade att under den här stunden som han var liksom borta så fick han se in i himlen. Och han såg tronen och han såg honom som satt på tronen. Och han berättar att det liksom fanns ingenting annat den stunden. Utan den här härligheten, den här strålglansen, det här ljuset från Jesus, från han som satt på tronen. Det var så starkt, det var så mäktigt. Och han sa, det fanns bara en enda tanke, det fanns bara en enda längtan i honom. Och det var att lyda honom som satt på tronen. Och han berättar att också sen han blev frisk och återställd, så nu finns det liksom bara denna enda längtan i hans hjärta. Och det är att få följa och att få lyda Jesus. Och jag tänker att om inte förr, så den där dagen när vi står där inför honom som sitter på tronen, så kommer du och jag att inse att jord och himmel och universum som snurrar inte runt mig. Jag tänkte, vilken befrielse. Jag tänkte om vi kunde inse det lite mera redan här och nu. När jag inte hela tiden tittar på mig själv och är upptagen med mig själv, då följer också en tillfredsställelse och en djup upplevelse av mening. En lyckoforskare från Vasa universitet så intervjuades i Vasabladet för något år sedan, jag tror det var 2017. Jag klippte ut den där artikeln, plockade fram den. Och hon beskriver resultatet så här från sin forskning. Resultatet visar att på lång sikt så leder ett fokus på andra människor till högre nivåer av lycka jämfört med om man fokuserar på sig själv. De lyckligaste människorna är de som gör saker för andra. Det är bra sagt det där. Och så fortsätter hon. Avsaknad av en högre mening är en av de största orsakerna till att många i västvärlden känner sig olyckliga idag. Vi är inte längre lika religiösa på samma sätt som tidigare. Nej, vi har satt jaget på tronen. Men du och jag är inte skapade för att sitta på tronen. Du och jag är skapade för att ära och tillbe honom som sitter på tronen. Till den här rubriken som jag ställde idag, eller frågan, följer jag mitt hjärta eller leder jag? Kan hjärtat vara min kompass? Ska jag följa hjärtat? Ja, för det första så beror det på vem som sitter på tronen där inne. Om jag har inbjudit Jesus och den helige ande att få vara herre och jag har underordnat mig honom som sitter på tronen över universum. Och för det andra, det beror på vad jag har kalibrerat hjärtat med. Vad finns i hjärtat? Ja, tankar, känslor, vilja. Och när vi säger att vi ska följa våra hjärtan, då tänker vi väl oftast på våra känslor, eller vad? Är det inte lite det vi menar? Ja, vi följer våra känslor. Och idag så är det i vår kultur så är det väldigt vanligt att vi fattar beslut utifrån våra känslor. Men jag skulle vilja säga så här, känslor är en usel kompass. Det som känns rätt så behöver nödvändigtvis inte vara rätt. Ja, men en man som var otrogen sa till mig en gång så här att hur kan någonting som känns så rätt vara fel? Men när blev känslorna den där kompassen som jag skulle ta inriktningen efter? Jag ställer lite utmanande frågor här nu. Men känslor kommer och går. Ja, men de är ena dagen hit och så de andra dagen dit. När du står en dag vid altaret och så ingår du säger ja till ett äktenskapsförbund, så säger dina känslor dig att ja, det här är så rätt. 5 år senare, när din vardag består av ungar och snor och nattvak, sömnbrist, gnäll, ekonomiska bekymmer, husbekymmer. Och så vandrar en ny tjej in på arbetsplatsen som en frisk fläkt. Adrenalinet rusar i kroppen på dig. Och känslorna säger, du gjorde nog kanske ett fel beslut där för 5 år sedan. Känslorna, de är opålitliga för de är inte konstanta. De växlar med omständigheterna. Och ska du ha en kompass så behöver den ju vara konstant. Ja, men den behöver ju visa norr mot norr. Oberoende av hur du svänger dig och liksom vilken miljö du är i. Så ditt hjärta behöver kalibreras efter någonting som är konstant. 2 av våra flickor så har haft diabetes sedan de var 6 respektive 3 år gamla. Och förutom insulin så har blodsockermätaren varit det här absolut viktigaste instrumentet för deras hälsa och överlevnad. Så där är 5-10 gånger i dygnet, dag och natt, så checkar vi deras blodsockervärde med den här apparaten. Men det fanns en sak som var väldigt viktig. Och det var att vi med jämna mellanrum så kalibrerar vi den mot en standard. För att om vi inte gjorde det så kunde vi inte lita på att den visar rätt. Och på samma sätt så är det med hjärtat. Det behöver kalibreras mot en standard. Annars så kan det leda fel fast det känns så rätt. Hjärtat som leder oss utifrån det som vi har kalibrerat det med. Och vad vi har liksom satt som den där standarden. Och vi ska titta på några bibelställen här. Vad Bibeln säger om vårt hjärta, det kan ju vara nyttigt för oss. Men vi tror att vi har så goda, fina hjärtan. Ska vi lyssna till Bibelns beskrivning. Jeremia 17 och vers 9. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Ordspråksboken 28 och 26. Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre. Ja, det var ju inte vackert. Och vad säger Gud? Första Moseboken 6. Inte så väldigt länge efter att han skapade människorna. Vers 5. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Gud blev bedrövad när han såg vad som fanns i människornas hjärtan. Vad säger Jesus? Matteus 15 och 19. Så säger Jesus så här. Från hjärtat kommer onda tankar. Mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sånt gör människan oren. Ja, men från hjärtat kommer sånt som gör människan oren, säger Jesus. Med andra ord så är hjärtat en ganska dålig kompass. Men kan du följa ett sånt här till hjärta? Men det kan du inte. Nej. Därför att det har inte blivit lagt under den helige andes herravälde. Och det har inte blivit kalibrerat efter Guds ord. Och om jag kalibrerar mitt hjärta utifrån de strömningar som finns i samhället, kulturen runt omkring, så leder det mig nödvändigtvis inte rätt utifrån Guds perspektiv, utan jag behöver kalibrera mitt hjärta utifrån en standard som är konstant, utifrån Guds ord. Psalm 119, vers 105. Så säger jag så här, att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Du och jag, vi behöver plantera Guds ord i våra hjärtan. Vi behöver kalibrera, vi behöver ställa in våra hjärtan efter en standard, efter Guds ord. Så nu vill jag säga så här, att som kristen ska du inte följa ditt hjärta, du ska leda ditt hjärta. Du ska leda ditt hjärta. Skillnaden mellan Saul och David var att Saul följde sitt hjärta. David ledde sitt hjärta. Sen vet vi att det kommer stunder när också David tappar kursen. När känslorna totalt tar över. Och det slutar med mord. Det slutar i äktenskapsbrott. Därför att David glömde bort vid vissa tillfällen att leda sitt hjärta. Men i det stora hela, om du studerar Davids liv, så ser du en man med karaktär. Jag har varit mycket in på karaktär, den här rösten, jag vet inte varför. Men jag upplever det så oerhört viktigt för oss allesammans. Vi ser en man med karaktär som leder sitt hjärta. Och vi har många av de här gestalterna i Bibeln. Det här som sticker ut, Daniel till exempel, en högre ande var över honom. Han ledde sitt hjärta. Josef som hamnade i väldigt utmanade situationer, hamnade för frestelser och så vidare, men han ledde sitt hjärta. Vad betyder det att leda sitt hjärta? Jo, att du tar fullt ansvar för ditt hjärtas tillstånd och riktning. Du tar ansvar för vart vad som finns i ditt hjärta. Du tar ansvar för vart det är på väg. Och du tar ansvar för att leda ditt hjärta bort från synd, bort från omoral, bort från ogudaktighet, bort från bitterhet, oförsonlighet och så vidare. Det är du som bestämmer över hjärtat och inte tvärtom. Vi ska ta några bibelställen som talar om att vi ska leda våra hjärtan, att vi ska styra hjärtan. Ordspråksboken 23:19, jag tror ni såg det där på skärmen i början. Låt ditt hjärta gå rätta vägar. Två verser tidigare. Låt inte ditt hjärta avundas syndare. Första Kungaboken 8:61. Låt era hjärtan vara hängivna Herren vår Gud. Ordspråksboken 23:26. Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. Och så har vi Jakob i Nya testamentet som uppmanar oss. Rena era hjärtan och styrk era hjärtan. Så Bibeln uppmanar oss att leda våra hjärtan. Vi är inte passiva offer för liksom vart vårt hjärta leder oss. Utan vi är subjekt i våra egna liv. Amen. De här bibelverserna så talar allesammans om ett initiativ. Du har ett initiativ i din egen hand. Du är inte liksom ett passivt offer för någonting som far en hit och en dit. Utan det finns en uppmaning att led hjärtat. Ja, men hur? Jag ska ta några konkreta punkter här i slutet. Helt kort. Hur kan vi leda våra hjärtan? För det första, granska ditt hjärta. Check your heart. Ta en stund, liksom ta en titt på ditt hjärta. Att vad finns i hjärtat? Vad är fokus för ditt hjärta? Där tar vi igen en uppmaning från Jesus, vad han säger. Han sitter med lärjungarna och undervisar dem, bergspredikan. Så säger han så här, att där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så frågan är, var är din skatt? För där har du hjärtat, säger Jesus. Så granska ditt hjärta. Var har du skatten? Ditt hjärta så är kopplat till saker som du investerar din tid, dina pengar och din energi i. Var har du ditt hjärta? Var har du din skatt? Vad är det som upptar din tid? Vad är det som är samtalsämne med dina vänner? Vad är det du spenderar dina pengar på? Vad är ditt sinne upptaget med? Ja, men om du spenderar din tid och din energi på Facebook, på Instagram, så är det där du har en del av ditt hjärta. Sätter du all din tid, passion på jobbet, så är det kanske där du har en stor del av ditt hjärta. Karriär, framgång, ekonomisk framgång och så vidare. Att leda sitt hjärta, det är att kontinuerligt checka att var har jag mitt hjärta. Och för det andra, vaka över ditt hjärta. Vaka över ditt hjärta. Ordspråksboken 4:23. Väldigt välkänt bibelställe som vi ofta citerar. Den här folkbibelns översättning, den senaste versionen, så översätter så här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Ja, men Bibeln säger att det finns många saker som är viktiga att bevara, att beskydda. Men du har en sak som är viktigare än någonting annat som du ska beskydda, som du ska bevara, som du ska vakta över. Och det är ditt hjärta. Vakta ditt hjärtas dörr. Du kan inte hindra frestelser för att knacka på din dörr. Men du bestämmer vem du släpper in. Skydda dig själv. Kanske behöver du skydda dig från sammanhang. bygg. Du vet precis vad du kommer till korta själv. Kanske behöver du bygga lite skyddsmurar. Stänga dörrar. Var lite radikal med dig själv. Ja, men om det där, du har problem på ditt jobb. Därför att det liksom kommer in en tredje part och ditt äktenskap hamnar i gungning. Byt jobb. Jag är radikal nu. Jag jobbar med själavård och jag har sett så mycket. Men var lite radikal med dig själv. Stäng dörrar när du vet att det här, den här frestelsen så klarar jag inte av. Gå inte nära det du vet att här är jag inte tillräckligt stark. Vaka över ditt hjärta och led ditt hjärta bort från synd, från omoral och ogudaktighet. De saker som den helige ande pekar på. Ja, men du har tjuvlarm på bilen. Du kanske har alarm i huset hemma. Har du något alarm för den viktigaste dörren? Dörren till ditt hjärta. Framför allt som ska bevaras, så bevara ditt hjärta. Vaka över ditt hjärta. Och det tredje och sista. Sätt ditt hjärtas fokus på Gud. Rikta ditt fokus. Led aktivt ditt hjärta till det allra viktigaste i livet. Relationen med Gud. Guds rike. Hans rättfärdighet. Jesus, han säger så här i Matteus 6. 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Sök först. Och så säger han i samma kapitel. Det här som vi just citerar. Samla er skatter i himlen. För där din skatt är, så där kommer också ditt hjärta att vara. Samla skatter, inte på jorden. Inte bland det här materiella. Utan samla skatter i det här som har evighetsvärde. Sök först Guds rike. Så Jesus, han uppmanar oss och han pekar på riktningen och säger att här är riktningen. Det är hit du ska leda ditt hjärta. Det här som ska vara ditt hjärtas fokus. Och jag har lyssnat på Samis predikan här på Uprising. Excellent. Undervisning av Sami här senaste fredag. Och han var också inne på det här med kalibrering. Så jag tänkte, oj, nu tar han ju den där bilden som jag skulle använda. För jag hade redan då liksom tänkt att jag ska ta den här bilden. Men han var också inne på det här med att umgås med Gud. Umgås med Jesus. Så formas du till hans likhet. Sådan du umgås med, sådan blir du. Umgås vi med Jesus så formas vi till hans likhet. Umgås du med Guds ord, så formar ordet dig. Så förändras ditt hjärta. Umgås med Jesus och hans ord, och ditt hjärta förändras. Så det tar vi med oss. Ha fokus på relationen med Gud, och ditt hjärta förvandlas. Så nummer ett. Granska kontinuerligt ditt hjärta. Checka tillstånd. Var har jag mitt hjärtas fokus? Var har jag skatten? Vad är fokus för mitt liv? Och för det andra, skydda ditt hjärta. Vaka över ditt hjärta. Vad du släpper in. Och det här tredje, sätt ditt fokus på Guds rike. På relationen. Att utveckla relationen med Gud. Led ditt hjärta. Så jag vill avsluta och säga så här. Att bli kapten på din egen båt. Bli kapten på din egen båt. Ta rodret i din hand. Och så bestämmer du kursen. Och så styr du ditt hjärta. Så styr du din farkost i riktning mot den kurs som du har tagit in. Och då det inte vindarna som blåser. Det är inte vad andra tycker. Det är inte vad som är populärt. Det är inte vad dina känslor som säger. Det är inte det som styr. Utan du har satt en kurs och du håller rodret och du leder ditt hjärta. Vi ska be. Och så här i avslutningen av vår gudstjänst och innan vi ber så vill jag bara påminna dig om att det viktigaste, det är ditt hjärta och vem som sitter på tronen i ditt hjärta. Och Jesus, han vill gå tillsammans med oss varenda en. Och han vill vara herre i våra liv. Så kanske någon av oss den här kvällen känner att vi vill bara förnya det här beslutet att följa Jesus och följa nära, att vara radikala efterföljare som lägger ner våra liv och följer Jesus. Och det är en spännande vandring som han inbjuder oss att få vara med på. Vara med och bygga Guds rike i det här landet, i vår stad och i vår värld. Den tid som du lever i, så kan du få koppla tillsammans med universums Gud och vara med och bygga hans rike. Vi ber. Ja, Jesus, vi tackar dig för att du är här också den här kvällen. Och du säger ditt följ mig. Tack för alla de här som vi får läsa om i ditt ord, som har valt att följa dig. Vi tackar dig för var och en av dem. För det är på grund av dem som vi har fått evangeliet, som Guds rike har kommit till oss. Och Jesus, vi vill den här kvällen bara förnya vår överlåtelse till dig. Jesus, här är vi. Och vi ber att du riktigt ska få ännu mera leda våra hjärtan och hjälpa oss att leda våra hjärtan i den riktning som du pekar ut. Här är det som tillhör ditt rike. Det som du har lagt i våra händer att springa för. Det lopp som du har gett oss att springa för. Tack Jesus för att du räknar med oss och att vi får vara med. Och jag ber Jesus att om det finns någon här just nu, tackar dig för din heliga ande som bara rör vid våra hjärtan, påminner oss om saker och ting och drar oss nära dig. Kanske finns det någon som för första gången behöver få bjuda in dig att bli herre. Tack Jesus för att du är här för att frälsa. Du är här för att komma in i hjärtan. Och den som den här stunden ber en enkel bön och bjuder in dig, så Jesus, där kommer du in. Du säger att jag står för dörren och knackar. Om någon hör och öppnar, så ska jag komma in. Och vi ska dela en måltid tillsammans. Tack Jesus. Amen.